sprach ich zu passender Gelegenheit. Jetzt sage ich rücksichtslos das Gegenteil. Wie anders hätte ich Feinden, die die Freunde tun.
Volksbühne, 14. September. Klockan är 21.44. Pjäsen heter Di Oresti. Scenen är uppbyggd som en amfiteater. Många kameror, storbildsskärm, mycket kostym, ljussättning. Oj, vänta, vad händer nu? Antigone sätter sig vid pianot och börjar spela Chopin. Hon säger... Words cannot describe anymore. Fuck your world. Fuck your lover. Fuck your dad.
Där ut från salongen. Sensommarluften är mild. Det skymmer över Berlin. Från restaurangerna hörs skrålanden. Men istället för att möta upp de andra på baren promenerar jag hem. Fullkomligt uppfylld. Jag känner mig, som det heter, skakad av liv. Den där skådespelaren kommer jag aldrig att glömma.
Attention, please. Please do not smoke. Jag åker hem till Sverige och tillbaka till min praktik på Östgöta teatern i Norrköping. Jag spelar en piccolo på slottet i Burgund där prinsessan Yvonne dödar hovet. Jag har 5 repliker och 9 entréer. Jag bär knallröd uniform, kajalritad mustasch, clownskor och lockig peruk och på toppen liten snehatt. Och hela tiden minns jag kvinnan på Folksbyne. Hennes insats. Hennes 100% allvar, hur vi i publiken drabbades. Så vill jag att min publik ska känna. Den där inlevelsen. Det där som skakar om och skapar kontakt med varandra och oss själva. She's killed a man. Put a gun against his head. Jag kämpar med min uppgift. Kära piccolo, mitt stora genombrott. Jag vill vara så dedikerad som kvinnan vid pianot och min inlevelse varje kväll är optimal. Men så en kväll händer något oväntat. Jag är Valentin. Jag ska komma in till prinsen precis när han kysser en hovdam. Jag står i kulissen, redo att kliva in. Jag kikar in mot scenen, lyssnar efter mitt stick. Valentin. Räta ryggen. Vem är jag? Vart kommer jag ifrån? Vad är klockan? Jag visualiserar prinsen. Jag visualiserar slottet. Plastbollarna på mitt fat är vindruvor. Jag håller fatet korrekt. Jag går igenom alla mina blickar, mina rörelser. Hur ska min reaktion se ut? Sen trampar jag ur. Laddar. Öppen blick. Tänd lampan. Chopin. Tänk Chopin. Lyft allt. Lev. Och piccolo ut. Och jag är ute. Slottet glittrar, guldet glimmar, piccolo lever. Piccolo hamnar rätt, piccolo ser prinsen. Han vill att jag ska hämta Yvonne. Okej då, hämta Yvonne. Och piccolo bugar, piccolo... Nej, jag hamnar utanför. Nej, tillbaka. Tänk Meister, tänk Stanislavski. Luften går ur, känn marken, vad är situationen? Rörelse, Julia, rörelse, den andra. Och jag stirrar blankt. Och Maurits. Har han sagt att jag ska gå? Eller ska han säga att jag ska gå? Kom jag precis in eller har jag stått här alldeles för länge? Jag vill vända mig ut och säga hej. Nu tog teatern slut. Så nu finns det ingenting kvar att titta på. Hej då. Nej. Publiken är min värsta fiende. Jag är livrädd. Deras blick känns som laser. Jag måste bort. Jag måste bara bort. Hur gjorde hon? Kvinnan på Folksbyne som berörde. Jag hade ju livet i mig. Jag var fylld till max. Jag var piccolo. Ändå. Hur kunde det ske? Jag tappade det. Jag blir som punkterad. Luften går ur. Är kanske inte att leva rollen vägen till beröring. Hon levde kanske inte sin uppgift. Vart ligger det så kallade livet? Kanske försätter upptagenheten av sanningskravet mig i något så tomt som ingenmans land. Vad försätter mig då i detta land?
Tänk om jag aldrig kommer börja igen. Nu börjar folk undra. Du vet, ja.
Det här är skådespelerskan Eva Rexed. Vi pratar om det där som jag vill kalla punkteringen. När luften går ut och man hamnar utanför sin roll.
Det finns inget att röra. Liksom. Hur kommer man vidare till nästa? Det finns ingenting, som leder vidare. Så det är gratis vidare till nästa, Utan här är så här, åh herregud vad långt det är framför mig. Ja. Ett berg. Och så här, varje steg till.
Vad gjorde du då? Eller varför blev det så, tror du?
Nej, varför blir det så? Och så mycket av den plastiken, när jag också går ut på liksom att komma över sin skam.
Mm.
Hur ska jag kunna göra ett privat rum som är privat inför andra människor och sånt här? Men i Brexit finns ju liksom en politisk dimension som inte finns i...
Eva kan många saker. En sak hon verkligen kan och vill prata om är Brecht. Det väcker mitt intresse. Jag kan ingenting om Brecht.
Sen bryter man och så har man en sång eller man bryter och tar fram utbrott. Eller liksom in med det. Så uppsåtet är inte att beröra eller att dra in i en... Utan uppsåtet är att det är så här, liksom, det är så här, nu ställer vi upp den här tablån för er. Det är didaktiskt och pedagogiskt på något sätt. Ja. Det här, liksom, den här, man vill inte ha folk som sitter framåt utan indragna utan folk som sitter bakåtlutande och liksom överväger ett problem. Och jag säger, vem har rätt här nu?
Uppsåtet inte att dra in. Det var väl det kvinnan på Folkspin gjorde. Men alltså, jag absolut inte gjorde. Vad menar Brecht? Det här måste jag kolla upp.
Det rör sig om sanningen. Den uppkommer genom riktig känsla. Koncentrationen, det är mystikens försjunkande i sig själv. Publiken måste stirra sig förtrollad på scenen. Den imaginära fjärde väggen lämnar skådespelaren ensam med sin konst.
Jag kommer över de här citaten strax därpå. Men det stämmer väl? Eller? Är det detta som snurrar till det för mig? Riktig känsla. Försjunkandet i sig själv. Citaten är tagna ur Bertolt Brechts bok om teater. Men det är inte Brecht som påstår detta utan Stanislavski. Eller det är väl Brecht som... rent krast plockat ut citat ur Stanislavskis texter. Borde jag kanske vara lika krass? Är det kanske Brecht som ska hjälpa mig att öppna upp och våga mötas? Brecht. Mina förhoppningar är att mina studier i Brechts syn på skådespelarens relation till rollen kan leda mig till nya strategier för att till slut... stå stadigt på scenen i mötet med publiken. Hur kan Brechts sätt att se på skådespelarens relation till rollen främja min publikkontakt? Brecht diskuterar Stanislavski. För Stanislavski måste gestalten vara grundad i sanning och lidelsen så kallad äkta. Att skådespelarens egna upplevelser blir garanten för den sceniska sanningen. Skådespelaren ska förflytta sig till en föreställningsvärld för att komma åt kreativiteten. Men den sceniska verkligheten, säger Brecht, det är inte nödvändigtvis endast skådespelarens givna omständigheter, utan även publiken i salongen och samhället runt omkring. Skådespelaren ska inte visa en sanning. Den istället ska hon visa sin kunskap kring rollen och dramat. Så att hållningen i rollen kan göras kritiserbar.
Istället för, hur skulle jag gjort det här med de här förutsättningarna och givna omständigheterna? Så ska skådespelaren tänka, hur var jag hörde och såg någon annan göra det där? Med blicken utåt kan skådespelaren skapa en egen, ny karaktär fylld av motsägelser. Både kopierat, observerat och upplevt. Blandningen av fiktion och sanning skapar misstänksamhet. Vad är vad? Och det väcker den kritiska blicken. Allt är föränderligt, menar Brecht. Han skriver att kritik skapar rörelse. Den episka teaterns syfte är att visa världen så att den kan påverkas.
The actor on the stage, looking for or striving to create a state in himself, can think only one of two things. A. I have not reached the required state yet. I am deficient and must try harder. Or B. I have reached the required state. How proficient I am. At which point the mind, ever jealous of its prerogatives, will reduce the actor to O. Both A and B. Take the actor right out of the play.
Take the actor right out of the play. Över jul läser jag om boken True and False av David Mamet. Var det detta som hände med Piccolo? Jag befann mig så mycket i state B att jag plötsligt slungades tillbaka till state A. I tried so hard. Jag var inte längre en berättare. Jag var en muskel som pumpade. Take the actor right out of the play. Yes, yes, yes. Punkteringen. Det är ju detta Brecht säger.
For the actor cannot usually manage to feel for very long on end that he really is the other person. He soon gets exhausted and begins just to copy various superficialities of the other person's speech and hearing, whereupon the effect on the public drops off alarmingly.
Det undermedvetnas dåliga minne ställer till det för skådespelaren. Just för att det är så dåligt och bortglömt. Därav börjar vi spela och låtsas med ambition att visa minnet. Vi börjar dra för stora penseldrag så att ingen märker där det saknas lite information. Minnet av våra egna upplevelser och erfarenheter täcker inte tillräckligt. Och det blir en lucka, en punktering. Brecht skriver att Stanislavski minner att den suggestiva kontakten till åskådaren störs av dessa luckor. Ja, när skådespelaren faller ur sin roll. Att det så kallade störningsfenomenet endast är negativt. Och att det är ett övergående svaghetstillstånd som måste avlägsnas. Stanislavski påstår att skådespelarkonst, det är synonymt med konsten att åstadkomma inlevelse. Men om detta säger Brecht att störningarna, luckorna bör tas på allvar och att vi istället bör avstå den totala inlevelsen. Skådespelarens kontakt med åskådaren måste finnas på ett annat vis än på detta aningen suggestiva, menar Brecht. Åskådaren måste lösas ur hypnosen och skådespelaren befrias från uppgiften att helt förvandlas till den figur han framställer. Störningen, distansen eller kallare luckorna möjliggör kritik. Brecht menar att bredvid sin figurs agerande måste ett andra agerande åskådliggöras. Ja, aktörens arbete. Så att urval och kritik kan vara möjligt. Kan man ställa dessa två olika aktörer mot varandra? Nummer ett, typdefinitionen av det kreativa rum. Stanislavskis idé om skådespelarens minnesrum att hämta bränsle ifrån. Nummer två, skådespelarens lyssning till teaterrummet, det vill säga scen och salong. Vad vi alla ser och hör studsar mot medskådespelarna och åskådarna. Det låter som rumslig närvaro eller uppmärksamhet. Jag minns såväl en filmlärare som sa till mig i första lektionen att you have to see what you see. What do you see, Julia? I see a bed and at the hospital and my dad is crying over there and there's a door. No, you see a table and a chair in a classroom and you see a camera and... Aha. Vi måste se det vi ser. Alltså även utanför bild så att säga. Det måste vara in real life och inte abstrakt. Först när vi erkänner det faktiska och gör situationen och rummet konkret för oss kan vi börja påstå sanningar.
Om jag istället för att försätta mig i illusionen kring slottet och prinsen som en inre bild, ett filter, skulle jag kanske ha sett den reella scenen som slottet. Scenkanten var rummet slut och prinsen såg ut exakt som Maurits. Slottet såg ut som scenografin. Hade det fått mig att behålla koncentrationen till den sceniska situationen och undslippa punkteringen? Okej, jag ska alltså inte vara i minnesrummet. Inte återkonstruera, inte känna som rollen utan visa min kunskap kring rollen. Inte måla med för stora penslar utan jag ska... Ja, vad är det jag ska göra då? Hur ska jag kunna stå stadigare i mötet med publiken i detta faktiska rum som verkar så viktigt utan fantasi, inlevelse, emotion? Vad är ens en roll utan detta?
För jag funderar på det här med inlevelse.
Ja.
Att liksom gå in med inlevelse i, kanske inte i min gestalt på något vis, men i det rollen gör. Alltså att veta vad man ska lägga sin inlevelse. Typ. Just jag tänker på det här med att man, som du säger, att ha hjärta i någonting.
Ja.
Men att inte kanske behöva bli något, att bli person, bli rollen. Liksom.
Nej, men precis.
Eller har det med det att göra? Eller vad är det där hjärtat liksom? Som inte är,
är det?
Jaget, typ. Eller är det det?
Ja, på något sätt. På något sätt är det väl ett jag. Men jag förstår vad du menar med liksom med... Förstår vad du menar med att man tänker som det, om man tänker det som liksom en motsats till liksom en typ av method skådespeleri då.
Mm.
Som är sådär att man är att det är som att man är, det viktiga är att man lever det. Det är ju liksom det viktiga där mera liksom vilka val, alltså Vad är framställandet av... Alltså, fan, vad svårt det var. Flummet innan man...
Framställandet. Yes, yes, yes. Det låter bra. Vilka val ställer jag fram? Jag måste förstå det här. Vad säger Brecht om framställandet av sin figur? Om rollgestaltandet? För att inte fladdra iväg med fantasin, menar Brecht, ska uppbyggandet av rollen ske gradvis. Genom att läsa mening för mening och noggrant finna bekräftelser och motsägelser utkristalliseras tydliga beteenden. Skådespelaren ska minnas dessa steg för att sedan kunna framföra utvecklingen framför en åskådare. Åskådaren ska känna att hon upptäcker rollen, lika som skådespelaren upptäcker rollens förändringar och överraskningar under repetitionen. Detta successiva tillvägagångssätt gör det svårare för skådespelaren att snabbt tolka typen som ska gestaltas i materialet. Att göra en typ av person, beskriver Brecht, det blir en bestämd rolltolkning som är en abstrakt människa, helt opåverkad av omgivningen.
Under första repetitionerna var Piccolon lätt och glad. Allt eftersom vi repade upptäckte jag en mer snokande, misstänksam egenskap utifrån hur scenerna repeterades. Jag skulle alltså då ha infört denna förvandling som synliga val under scenernas gång. För att väcka publiken, menar Brecht, ska vi framställa sidor hos figuren som är uppseendeväckande. Och förmågan att se det mest uppseendeväckande hos gestalten kan uppmuntras av attityder. Kan jag översätta det till hållning eller inställning? Han beskriver att skådespelaren arbetar med attityder och inte uttryck. Och han liknar det vid hantverkarens kroppsställning vid hyvlarbänken. Alltså att ren och rak beträda repgolvet med öppet sinne och beredd att börja hyvla. Att gestalta en sorgsen figur, det kräver lika mycket glädje som en glad figur, menar Brecht. Jag ska alltså vänta med att bestämma hur han serverar vindruvorna. Först efter att ha testat hur han inte serverar vindruvorna hittar jag ett sätt. Mina förslag ska komma utifrån min kunskap kring hur en piccolo i just detta slott, med denna position och i samhället, med den samhälleliga blicken, serverar vindruvor. Med vänster eller höger hand. Stilla, snabbt, högt, lågt. Sen väljer jag ett drag som istället för att urskilja piccolons funktion från andra, urskilja piccolon Valenti från piccolo Valentina. Piccolo Valentis unika drag ska födas ur mitt utforskande av rollen. Kanske är han otroligt noggrann. Eller hör han lite dåligt så att han alltid försenas ringklockor och andras rop. Det är ett drag. Brecht säger att jag ska möjliggöra de icke-lämpliga dragen. Typ nonchalans. Långsam och slarvig. Uppkäftig. Auktoritetssvårigheter.
Jag gjorde något arbete på skolan, kommer ihåg, när jag var såhär, jag fick tänka jättemycket på att det är såhär, okej, men det, finns det för lager? Jag tror att det är det som du menar, att det känns som att man är i sin egen bubbla.
Ja.
Att man är såhär, så jag fast tänkt fast i mitt huvud. Det kanske inte känns typ helt. Det är som att jag var helt fast i mitt eget huvud och tänkte såhär, kan jag dra den här armen lite så här. Därför att hon är lite, om hon har lite, man är såhär, okej, vilket lager är det nu jag berättar dig? Är det det här eller det här? Du vet? Och jag var såhär, ingenting i, liksom, det var, jag var helt...
Ja, och jag känner mig tvungen att lägga in det här. Även om det är lite apart, för det känns orimligt att inte hamna i sitt eget huvud. Han säger att vi å ena sidan ska upptäcka figuren. Mening för mening, beträda golvet ren och rak, inte hitta på utan se vad som finns. Men samtidigt föra fram olika egenskaper, sätta in historien, visa vår kunskap kring rollen. Välja ut dragen som uppseendeväckande. Ja, sitta på kammaren då och göra läxan. Är Brecht verkligen rätt väg att gå? Så här långt in i intervjun har jag börjat tvivla rejält. Alltså, jag skulle ju ut, inte in.
Kan du komma ihåg så här, när det slutade vara så? Eller när det liksom släppte typ? Jag tror att det släppte vissa arbeten på skolan då som var mer liksom... Som jag tyckte så här, lekfulla. Jag skojar 100% med det här, du vet. Det är ingenting som är så här, jag spelar det här på allvar. Utan... Jag går bredvid, jag skojar med den här personen. Du vet. Jag skojar med någon som är kär. Alltså någon som är tonåring och kär. Och jag skojar liksom med den, du vet, så här, och samtidigt är det helt på allvar.
Alltså om man skulle se som två typ så här, luftdockor. Så kan man typ, som är en person. Ja. Och så är det en som är skådespelaren. Och så är det en som är figuren. Och så typ... Och så håller de varandra i handen så här. Så går de bredvid varandra på scenen så här. Och sen så kan man typ så här, ta ut lite luft i den ena.
Ja.
Och då åker in i den andra. Förstår du? Att det är så här,
ja, men,
går tillbaka typ.
Så att man är så här, man kommer, att du vet så här, precis, man kommer in så man bara, åh, herregud, vad har jag, åh, nej, åh, oh, fuck, vad har den här, åh, nej, gud, nej. Då är det så här, det är så här, lite så här, lite, vet du, så här, man retas lite, men det är säkert det här är, men samtidigt ser det så här, för det är fullständigt liksom, det är en person inifrån så är det så här, det är för mycket nu.
Ja.
Det är så jävla många saker och det vet du, den nivån finns också med, så det är inte bara en utifrån blick. Det är så här, liksom det här, men det, samtidigt är det lite det. Att det är så här, att det är inte i känslan är det inte 100%.
Aha. I känslan är det inte 100%. Jag skojar men också på allvar. Är det det som är framställandet? Valen gör jag under repetitionen. Med publiken ställer jag fram valen. Brecht kanske har något som kan hjälpa mig ändå.
Jag är i rollen av undersökare eller detektiv eller journalist eller framställare. Eller, du vet, för att jag visar den här sidan och den här mamman beter sig på det här sättet. Tänk på det nu, du vet. Ja. Och så säger nu visar vi så här, den här situationen ser ut så här. I kontrast till den här andra situationen. Som, där vi har vänt på perspektivet och nu. Och nu ser man, nu kanske man ser liksom det första minnet av den här första scenen i ljuset av den andra. Och då är liksom, min roll i det är ju inte... Men precis, att man har en aktiv roll i förhållande till publiken. Att det är så här, att det är så här, jag vet den här informationen och det är jag som har det här och nu. Nu liksom, som en trollkar typ har jag korten på hand och liksom lägger ut spåren för er att följa.
Spåren för er att följa, en aktiv roll i förhållande till publiken. Alltså det kanske inte måste handla om att jag tittar på dem och pratar med dem utan jag lägger fram. Ja, mitt första minne med teatern handlade ju fan om det. Jag är 10 år och spelar Askungen och ska välta en stol och jag minns hur jag skrider fram till stolen och allt är tyst och jag är den enda som vet att snart ska jag välta stolen och alla är med mig. Jag känner tiden i kroppen och jag kan bestämma helt själv hur och när jag ska välta stolen. Fan, där har vi ju det där mötet alltså. Jag lägger fram spåren för er att följa. Ni vet inte, men jag vet. Och sen vet ni också och då går vi vidare.
Men har du tänkt någonting på det där med publiken? För han pratar ju om publiken som medskapare typ. Alltså att man tilldelar en roll. Det är bara här ger jag. Och det är ju en typ av interaktion som hjälper bort ifrån en själv. Att man tänker så här, här lägger jag fram en pusselbit.
Mm.
Liksom. Så det är så här, och sen så säger jag avvägningen på det på något sätt. Det som är viktigt med just den här biten, det är den här biten i förhållande till den här biten som jag vet kommer sen. Och hur avväger man? Och det är ju, vad kan man säga, liksom, för det fortfarande är ju som skådespeleriet inte fristående från, alltså det hela det upplägget, det skulle inte kunna gå att förlita sig på det om inte hela det upplägget var där. Och då jag kommer ihåg en föreställning, gud, det jag kände att det här är så, alltså det är som en lång monolog och jag tänkte, ska jag fylla, alltså ska bygga på att man ska tro att jag har varit, alltså vet du, så här, ska jag kunna vara liksom någon kommer till man liksom, att jag på ett trovärdigt sätt ska kunna representera de här sakerna. Men då tänker jag så här, men när jag spelar så känner jag att det är så här, man följer med de här sakerna. Man följer med den här saken som jag pratar om nu. Den har dykt upp där och där.
Mm.
Och nu tänker man bara, aha, vänta, så här kanske det var egentligen. Eller så vet jag. För jag märkte att liksom att det, så här, jag märkte när jag spelade att det intresset. Jag tänker så här, nu det här är intressant för dem. För de har andra pusselbitar än vad jag ser just nu.
Ja.
Så att det inte så här, de är inte så här hänryckta av. Liksom, gud, man tror ju att hon har varit med om detta. Utan det är så här, utan det finns en nivå av lek i rummet som heter jag spelar. Och det är också...
Kan värdet av en skådespelarinsats ligga i att bli sedd i sitt berättande? Inte i mitt offrande, i min inlevelse. Det jag blottar är inte mina känslor utan min analys jag valt. Om luckan... Skojandet, förevisandet kan vara vägen till publiken. Kan också portionerandet av information vara det. Och informationen kommuniceras via karaktären. Precht skriver något i stil med A spelar B inför C. Då är dramat fulländat. Och för mig låter Stanislavskis teaterteori mer som A spelar B. Det magiska omet och frågor kring det egna jaget baseras på en överskattning av ett suveränt och självöverblickande jag. Estetiken blir då att skådespelarens gestaltning i första hand är jaguttryckande. Jaget kan primitivt definieras som en känsla av en enhet, grundad i erfarenheter. Det vill säga huvudsakligen ett tillbakablickande konstruktion. Som vi sen vill minnas och återberätta, det vill säga stänger av. För nuets berättande. Punkteringen uppstår möjligtvis när jag betraktar min egen närvaro, mitt skådespelarjag, som ett störningsfenomen. Störningsfenomenet stör enligt Stanislavski kontakten med se åskådaren. Istället för att, som enligt Brecht, skapa luft för se att kritisera och realisera sin omvärld i relation till dramat. Det andra agerandet som enligt Brecht ska åskådliggöras, är enda sättet att jämställa A och C med B som mantel. När C levs in i skådespelarens rolltagande, skilt från gestaltning. I rolltagandet möts vi på samma arena och det finns öppning för kritik. Där möter jag åskådarens förnuft. Kan vi förenkla lite? C ser B göras av A. Publiken ser en roll som görs av en skådespelare. Först handlar det om publiken och vad de ser.
Sen om hur skådespelaren gör rollen. Skådespelaren kommer sist. Rollen i mitten och publiken först. Det är i rollens handlande publiken får syn på berättelsen. Inte i skådespelarens inlevelse. Hur var det jag såg och hörde den personen säga och göra det där, frågar Brecht. Och kanske bryta ner än mer till ett visst antal handlingar utförda med visst mått energi. Jag minns hur Mia frågade klassen under det första året på skolan. Vad är skådespeleri? Vad är det publiken kan avläsa från vårt skådespeleri? Kan Brechts syn på en större objektifiering av rollen uppmana mig till en vidgning av berättandet som möjliggör en högre grad av komplettering och kontrastering till helheten? Det enda jag har i min kropp och min kunskap, när väljer jag att ge vad för information? Utan att spela hela analysen. Vilka handlingar skickar jag in? Med andra ord, den så kallade hantverkaren befriar mig från ett sanningskrav som istället riskerar att bli början på en lögn. Endast då kan jag göra rollen rättvis materialet och jag lyfter mig till dens logik och liv. Det vill säga jag främjar historien och kan påstå saker utanför mig själv. Inför en åskådare som är en medaktör och inte en konsument. Jag kanske kan tillåta mig att färdas över gränserna mellan rollen och skådespelaren utan att varken kommentera det eller kliva av. Faller jag ut kan jag falla in och jag har ändå inte tappat publikens förtroende. Luftdockorna delar luft och växlar storlek. Det är en nödvändighet för den rumsliga närvaron. Mia sa, kanske är frånvaro ett sätt att närvara. De vet redan min hemlighet. Detta är teater. Min rädsla att tappa täckning kanske handlar om att tappa publikens förtroende. Hänger förtroende ihop med beröring? Handlar min punktering om kravet att beröra? Och att domen ligger hos åskådaren? Jag blir dömd efter hur sanningsenlig de anser mig vara. Att jag måste uppleva för att, genom etern som Platon beskrev, kunna överföra känslor till publikens kroppar så att de blir skakade, påverkade emotionellt och berörda. Som Chopin-kvinnan. Det skedde inte inuti henne utan hon lyckades placera oss i gestaltningsögonblicket. Inlevelsen fanns i publiken. Piccolons verklighet är vår verklighet. Jag skulle ha undersökt handlingarna. Hur gör han sakerna? Inte för att visa upp en kropp som inte är ljuvlig utan för att just den här Piccolon gör så här på grund av detta och detta. Vad har han för specifik relation till sakerna, till situationerna och fylla dessa handlingar med liv där och då istället för att gå runt och vara Piccolo i största allmänhet. Så vad var det hon gjorde då? Skådespelerskan på Folkbyn, vad var det som fick mig att bli så berörd? Jag upplevde knappt att det fanns en roll att mötas i som här innan beskrivit. Det måste ha varit något annat som var B. Om hon var A och jag var C. Kanske är inte B synonymt med rollen. Utan snarare A's berättande i uttryck, i form. Kompositionen, hennes vetskap kring scenrummet, tempot, rytmen, riktningarna, skiftningarna och tankens tydlighet. Typ hantverket. Att se hennes arbete. Att hitta sin del i helheten hjälper mig till att leva i handlingarna som för berättelsen framåt. Det är i görandet som jag möter publiken. Det är i mitt rolltagande och inte i min inlevelse. Jag berättar historien. Ja, just det. Inlevelsen, den låg i publiken. Vad skönt att slippa bära det oket. Ja, jag måste blandat ihop det. Sen är ju musik också otroligt förlösande och förförande. Lyssna bara.